Hej kära radiolyssnare. Radio Tyresö 91,4 MHz. I det här programmet presenterar Janne Nordin några oldies but goldies i bokgenren fantasy. Jag tror vi kan förvänta oss en varierad kompott av läsvärda tips. Så, varsågod Janne, micken är din.
Tackar, tackar. Det här med fantasy är ju en speciell genre, är ju att förväxla med science fiction när man ska ut i rymden. Här i fantasy så är det ju fiktiva världar och det är drakar och dvärgar och alver och jätter och monster och det ena med det andra. Och genren är ju i sig, beteckningen är ganska ny. Och det som har varit störst är väl egentligen då Tolkiens Sagan om ringen som jag har filmat så många har läst. Men den ska jag inte gå in på här för att den är för välkänd. Jag ska börja med en udda grej i det här. Och det är, den betraktades inte som fantasy när den skrevs, för det begreppet kom ju senare. Men Michail Bulgakov, ryssen, skrev på 30-40-talet en bok som heter Mästaren och Margarita. Den gavs inte ut förrän i början på 50-talet. Och då som följetong. Och att han fick hålla på att skriva som han gjorde det under Stalins tid är lite förvånansvärt. Men han var lite favorit hos Stalin för han hade skrivit en pjäs som Stalin sprang och såg så fort han hade möjlighet. Så han låg väldigt bra till. Men det här är väldigt surrealistiskt. Den kallades surrealistisk från början och jag skulle vilja beteckna den som en surrealistisk fantasy. Mycket komik, mycket satir. Det första som kom ut, det ströks. De fick inte 15 och 18 kapitlet ges ut. För det var det lite för uppenbart. Med kritik mot samhälle och mot framförallt också mot litterära föreningar som satt och beundrade varandra på möten och sånt där. Vilket väl Bulgakov inte då själv inte fick vara med i. Följetången som kom ut, den kom först 1966-67 då i tidningar. Och de här 15 och 18 kapitlen som ströks, de finns numera i den senaste utgåvan i Sverige och kom vägen via norsk utgåva. Så den kompletta finns. Och den här mästaren har alltså skrivit en bok om Pontius Pilatus som var tvungen att avrätta Jesus mot sin egen vilja egentligen. Utan det var judiska rådet, de stora höga som tvingade fram det där. Och han skrev en bok om det där, hela förloppet då. Och den blev ju nedskriven av recensenter och litterära föreningen skrattar ju åt han. Och Margarita, det är en kvinna som när han är ute och går mästaren. Och på andra sidan går det en kvinna som tittar på honom hela tiden och han tittar på henne. Och de här två får ihop det lite. Han är gift med en man som aldrig är hemma och som inte uppskattar henne och så. Det finns en scen i början på boken, det är två av dem i de här litterära föreningen då. De som har sablat ner på mästaren sitter på en bänk i en park och diskuterar om att djävulen inte finns, Satan finns inte. Då lägger sig en man i det, deras resonemang, han heter Våtan, eller Våland. Och det blir en livlig diskussion mellan de här. Men sen säger han åt den här som är ordförande i litterära föreningen att ja, men när du går härifrån då kommer du att halka på en flaska olja som en dam har tappat och fara ut och bli överstörd av spårvagnen. Och de skrattar ju bara åt han. Och så gick han iväg och så hände detta. Och samtidigt i bakgrunden så står det en kort man i skottsröd kostym. Han är följare till Våland. Våland har också en annan följare, en stor katt som kliver på en spårvagn med en kopek i tassen. Och konduktören säger, katter får inte åka, inga djur får åka spårvagn. Nähä, sa han, men jag ska ju betala. Och han kunde prata så där. Han fick han hoppa av, men då satt han sig längst bak ut, på utsidan på spårvagnen och fick åka med. Och så att det är mycket slapstick också i den här. Och mästaren då som har gått ner sig så in i bomben i och med att han blev så nedskriven och dan med sin bok om Pontius Pilatus. Han hamnar i djupaste kris och kommer in på en psykklinik. Och där hamnar alla som är obekväma tydligen, för han träffar ju bekanta där, eller bekantas bekanta. Och den här Margarita, hon blir ju förtvivlad, för hon älskar ju boken och försöker, och han drar sig undan henne. Sen försöker Woland bli bekant med Margarita och ber henne vara värdinna på en bal han har varje år, Satan, Woland alltså. Så hon ställer väl upp på det där då. Det är mycket surrealistiskt. Det kommer alla sorters mördare och värsta typerna och barnamördare och våldtäktsmän, och de badar i champagne. Men hon får sitta på en mottagning på en tron bredvid Wålander och hälsa på alla. Hon har hälsat på alla. Hon är så slut och trånga skor och så vidare. Och så pågår den här balen och så svips så är de tillbaka i lägenheten när de startar. Så detta upprepas varje år på något sätt. Men Wåland ser till att mästaren får komma ut ifrån psyket. Tidigare har ju också då Margarita innan den här balen fått salva som hon ska smeta in sig och sen kvast med. Och så ska det ut naken. Så hon är ute som en häxa och rider naken på kvast och kommer in den vägen i det här gänget. Hela satiren är ju mot de här litterära föreningarna också. För att det som var satir mot regimen, det skalades ju bort då i första skedet. Så att det är en surrealistisk fantasy med en kärlekshistoria i botten. Där mästaren och Margarita blir skänkta ett hus i en liten by i Tyskland av Satan, för han tycker de har skött sig så bra. Kan mycket väl rekommendera att läsa det här, för man får många och många goda skratt och det är många vändningar och satir går ju alltid hem, så att säga. Och det är vad jag kan säga om Mästaren och Margarita, Michail Bulgakov. Läs den gärna. Nu ska vi prata om Neil Gaiman, eller Gaiman heter han, förlåt, en engelsman som har skrivit mycket i genren fantasy. Ända från barnböcker, nästan pekböcker och ungdomsböcker och vuxenböcker. Jag fick upp ögonen för honom på somrarna brukar jag lyssna på det unga radioteatern. Det är lite kul tycker jag, vad de spelar för ungdomar på det. Och så hörde jag en pjäs som de läste upp som heter Coraline, som handlar om en liten flicka i 8-10 års åldern som hennes föräldrar har följt upp med sitt eget, så hon får liksom gå sin egen väg, och så hamnar hon i en parallellfamilj. Där träffar hon en katt, en svart katt som kan prata med henne, men när hon är i sin vanliga värld med sina riktiga föräldrar, då kan inte katten prata med henne. Hon hittar en garderobstör där det ena minuten är en stenväg och andra är en garderobstör, och så kryper hon igenom den och så kommer hon in i den andra familjen. Den andra familjens stora syfte, det är att få sy knappar på ögonen. Det finns många hobbies. Och det finns en enormt fin animerad film på Coraline som jag har sett. Året efter så var Unga Radioteatern på gång igen med en Neil Gaiman. Och den heter Kyrkogårdsboken. Den finns också som animerad DVD, den har jag inte fått tag på. Men det handlar om ungdomar som går till kyrkogården och möter de döda och så vidare. Så han har skrivit för alla åldrar. Men vad han slog igenom med, det som var det stora, det heter Sandman. Sandman är ju alltså Amerikas John Blund. Han har ju bott i Amerika, nu är han tillbaka till England. Och den skrevs som serie och gick i 10 år i New York Times. Han använde olika tecknare och sånt där. Och det behandlar de ändliga, som det heter, de som alltid finns. Framförallt då Sandman, han som behärskar drömmarna också. Och de här serierna är fantastiskt tecknade, fantastisk fantasi i olika historier. Det börjar med att Sandman har suttit i fången 10 år. Det är John Dee som har tagit han. John Dee är ju en känd historisk profil från Elisabeth den förstas tid. Han var lite som den trodde han kunde göra guld och allting och var lite spion. Väldigt förmögen, men han förlorar väl allt där som han flyr ifrån. Sen ska han samla upp sina 3 artefakter och det lyckas han ju med. Han har en fantasi som liksom går utan på det mesta. Ett avsnitten i den här Sandman boken. Det finns alltså en bok där det är på svenska. Det är en riktig dubbel tegelsten, 600 sidor. Och den är svensk text. Sen finns det uppföljare som inte har gett ut. Och då är det på häften bara. Men det är när han, när de skildrar ett konvent för seriemördare som träffas. Och där har liksom två stycken blivit kvar på det hotellet, så att det rör ihop sig för seriemördarna där. Och sen man kommer ju dit så småningom också. Att han kunde ha sin fantasi och Dante lite grann tror jag kommer från att hans far var informationschef och högsta höns i Scientologikyrkan i England. Själv finns det inga tecken på att han har gett sig in i den branschen. Tvärtom tror jag, för han gifte sig, och jag vet inte om de är gifta, med en rocksångerska som var rätt stor. När hon var på turné i Brasilien, då skrev han en bok som heter Oceanen vid vägens slut. Han har varit på Babel då, där de diskuterade den boken också på svensk tv, litteraturprogrammet. Och det är också sådär, det är svårt att berätta om de här fantasierna med saker och ting som händer. Men rätt som det kan man ta den här oceanen i en hink och bära den och placera den någon annanstans. Och så dyker man upp där själv och kommer undan i eländet. Alla hans böcker och sånt här, kan man säga, många av dem har fått väldigt många utmärkelser. Från till höger och vänster, och då inte bara inom den här fantasy-genren utan även Book of War. Han har skrivit en bok som heter Amerikanska gudar. Första säsongen har getts ut i USA på DVD, så den håller på att filmas. Och det är ett gäng gamla trötta gudar. De tröttnade på Europa, så de gav sig över till nya världen i 1500-1600-talet. Och det har de gått och drällt. Och nu blir de helt plötsligt utmanade av nya yngre gudar som vill ta över från de här. Och det drar vidare med de här historierna när de träffar konstiga figurer, gamla gudar. Och Peter Stormare har en rätt så kort roll, men väldigt tungt, som han gör bra. Och som sagt, en säsong finns på DVD. En annan av mina favoriter heter Stjärnstoft, Stardust. Det handlar om ett par som bor i en liten engelsk by som är omgiven av en mur där det alltid står två vakter. Man får inte gå ut på fältet där. Men var sjunde år får man göra det, för då är det en marknad där, och det är en speciell marknad, en magisk marknad. Och han är så kär i en tös där, så han, vad ska jag göra för att få gifta mig med dig? Ja, du kan ju plocka, ta hit en fallen stjärna, och då ser de en stjärna falla och han ger sig ut på jakt där. Ja, han tar sig fram rätt bra, för det han verkligen har är lokalsinne, så han, och det är många figurer han möter och många små äventyr, och så kommer han fram till stjärnan, och det är en kvinna, hon ligger i ett dike och har brutit fotleden. Så, och är förbannad på att han kommer och börjar kasta jordkåkor på honom istället. Men till slut så slår de där två ihop sig, så hon följer med honom tillbaka. Och de träffar häxor och det är det ena med det andra. De åker med ett fartyg som går upp ibland molnen. Och då pågår den här marknaden precis igen, så han har varit borta ett tag. Och sen ska han gå in till den här tösen som han har hämtat stjärnan för. Men han kan inte ta in stjärnan genom muren, för då förvandlas hon till en sten. Men han går in, och när han kommer in har ju hon gift sig redan. Så han ger sig iväg och slår följe med den här kvinnliga stjärnan då, som har landat. Och den är så väldigt bra skriven, och det är en rätt tunn bok, så att ett par hundra sidor bara. Så, den kan vi så ta. Jag nämnde barnböcker förut. Det finns en som heter Vargarna i väggen, och den är ju till för att läsa för små barn, för att det är ingenting som de kan läsa till slut själva, eller? Så Neil Gaiman lär vi nog få höra mer. Och han, det senaste som kom ut kom i höstas. Han är ju väldigt influerad av nordiska gudasagan. Och han har skrivit en liten bok på 200-250 sidor bara, där han går igenom hela det från Yggdrasil till Ragnarök. Där det börjar då med Yggdrasil får ju sitt vatten ifrån Mimers brunn. Och där finns allt klok. Yggdrasil är alltså ett träd. Där finns all klokhet och kunskap, och Oden beger sig dit för att få ta del av detta, för att få dricka ur Ymers källa. Men han får göra det på ett villkor, att han gör ett offer. Ja, vad då för offer? Så, ja, du får offra ett öga, Och det gör orden. När han har offrat ett öga i brunnen så får han också dricka. Och då får han den kunskapen. Sen går Gaiman igenom hela gudasagan med alla Thor och den där slarputten Loki som bara ställer till det. Och Midgårdsormen och ja, hela köret ända fram till Ragnarök. När de stort sett utplånar varandra de, i motsättningar. Så han är väldigt insatt i det här myter, legender och framförallt den nordiska. Som sagt, den här kommer i höstas och för den som vill lära sig mer om den nordiska gudasagan så läser man den här på en dag eller en halv.
Och den heter?
Den heter Nordiska myter. Då ska jag berätta om en svensk författare som har skrivit fantasy som heter Erik Häggström. Han har en sån lite märklig bakgrund. Han är utbildad veterinär men sen blev han informationschef på ett IT-företag där de bland annat gjorde ett spel som heter Drakar och demoner. Det är rätt välkänt. Jag har själv aldrig spelat, jag spelar inte så mycket tv-spel. Och det är lite åt rollspelshållet. Och så är hans böcker, 4 stycken. Krönikan om den femte konfluxen. Konfluxen innebär att det kommer nya tider, så att säga, att allting förändras. Han skriver ju om en fiktiv värld med en massa små stater med olika språk och olika seder. Och alltid är det någon som ligger i krig med någon och trollkarlar dyker upp och det är den ena med det andra. Så att han har tagit sin bakgrund till det här, han har tagit från mesopotamiska gudar. Och Italiens historia med sina många förstendömen som alltid låg i krig. Och det har han fört över till den här världen. Och det finns framförallt 4 konkurrerande makter. Och det händer, ja, han är uppfinningsrik som rackaren så här. Och det är svårt att berätta om handlingen egentligen. För att den är så speciell att den måste man läsa sig till. Med alla dessa olika seder som är i olika länder där man gör olika saker. Och där det finns såna arméer som säljer ut sig till den högst betalande. Både till land och till sjöss. Och man går i krig hit och dit. Och trollkarlar som ställer till det. Och, ja, böckerna heter... Landet heter Trakorien. Böckerna de heter Trakorien, Svavelvinter, Slaktare små och Vredesverk. Men just i och med att han är annorlunda än andra fantasyförfattare. Men drake har han med och trollkarlar. Så att de här drakarna i alla fantasy, de blir ju bundna vid en person när de lyckas säga något namn eller något löser något dem och så vidare. Så de är tvingade att lyda fast de inte vill. Och här är en sån. Och det här är en ö som hamnar under ständig mörker för de har gjort bort sig någon gång och folk förgås och det blir konflikter där. Och där hamnar den här som kallas drakdödaren som har mött en drake men inte fått död på han. Istället blir vi stympad så han får att prata för då blir så där dra. Det där löser sig till slut. Solen kommer till den här ön och de bygger båtar av glas men de sjunker ju bara när de ska åka iväg. Ja, det finns så mycket sånt här fantastiskt här så att det är inte så mycket jag kan berätta. Man måste uppleva det här. Det med rollspel går igen här så att han har ju tagit med sig det här ifrån sitt IT-företaget han jobbar på. Det är vad jag kan säga om Erik Häggström och krönikan om den femte konfluxen. 4 delar. Och vad gäller fantasy i övrigt så... är de ju ofta i långa serier. Det kan vara upp till 20-25 band man ska ta sig igenom. De är ju för sig inte svårlästa. Eller? Tolkiens Sagan om ringen är ju bara 3 band, så det klarar man ju av. Men de är rätt tjocka. Men det som är populärt just nu är ju Game of Thrones. George R.R. Martin, som bygger på det kriget i England. Rosornas krig, det är olika hus slogs mot varandra. Lancaster och George och allt vad de hette. Och alltid var det någon son som överlevde. Och det här är ju fakta på det sättet som kom och gav igen. Och då, för kungen, han låg stort sett i koma då, engelska kungen. Han hade ingenting att säga till dem. Och det är där han har tagit idén för dem här. Och den går ju som, har gått som tv-serie länge. Och de sista tv-serierna är inte från böckerna, så att säga. Sen har vi en man som heter Robert Jordan. Han har skrivit Sagan om drakens återfödelse. Och det här är ingen riktig drake. Det är en ung man som ska bli draken som styr. Men det är också en sån här, den har kommit ut kanske i 23-24 delar på svenska. Sen finns det några till som en kompis där han skrev på hans inrådan, för han dog där. Och de har inte översatts, och förlaget säger att alla som håller på med det här läser på svenska, så att det är ingen mening att översätta det. Och det är inte sån efterfrågan heller, säger man. Och det finns en serie av Catherine Kerr som är lite speciell. Det är Devery-serien, jag tror den är på 14 böcker. Och där är alver och drakar och allt sånt där. Men vad den bygger på, det är inkarnation. De återkommer i olika kroppar, de människorna där. Och de kan gå ner i hård i marken och rida i, vara i annan dimension och komma tillbaka efter 200 år och sånt där. Men jag gillar den här, så att när hon hade gjort den sista så blev hon ju nästan tvingad att fortsätta med det här, och gjorde en till då, det var förlaget som gjorde. Men den vart inget bra, så det är klart. Och med det så tackar jag för mig, Janne Nordin. Det här med fantasy är inte lätt att sammanfatta eftersom det innehåller så mycket. Men ta mera fasta på titlarna och försök. Om ni inte har läst Sagan om ringen så ska ni inte bli besvikna om ni inte har fattat något efter 100 sidor. För det tar 100 sidor att komma in i det. Sen sitter man fast som i asfalt. Bra, tack för idag.
Ni har hört Janne Nordin ge några boktips i bokgenren fantasy. Tack för att ni lyssnade, på återhörande.